Hur mår Socialdemokraterna efter att de nu har varit tvungna att riva av alla dessa jobbiga plåster?
Ett svar går kanske att finna i Nils Elvanders gamla skattepolitiska bibel.
Och så ska jag prata lite om mitt medborgarförslag.
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson.
Annie, hur går det med ditt medborgarförslag?
Ja, det har äntligen kommit till beslut. Fast ändå inte. Det hela är mycket förvirrande.
Vad är ditt medborgarförslag? Kan du inte berätta?
Jo, alltså allt började med att jag gick över medborgarplatsen en vinterdag och tyckte att det var sån misär, vilket då självklart är en väldig överdrift. Men det var liksom så här, isen tror jag hade, till och med hade smält på isbanan. Ni vet, det var en så här varm vinterdag, mörkt, kallt sken från lamporna, deppigt. Man vill inte ha sina barn, man vill inte vara där överhuvudtaget.
Det här är Södermalm i Stockholm och kanske inte den mest charmiga platsen, eller?
Nej, men samtidigt är det ju liksom inget ghetto heller, om man säger så, vilket var då min känsla när jag gick där. Och så drömde jag mig bort till Kungsträdgården i Stockholm som har en sån fin isbana med ett sånt liksom lampor över i varmt sken som hade sån cirkustältsform liksom över, och alltid musik och folk så åker runt och det är sån gemyt.
Man är lycklig där.
Exakt.
Så när du gick där så bestämde du för att prova demokratin, så att säga.
Ja, så då mejlade jag Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. I Stockholm så är det ju Moderaterna, eller borgerliga partierna och Miljöpartiet som bestämmer. Men jag tänkte också att sossarna kunde få vara med och försöka påverka. Så jag mejlade dem och frågade, och ämnet på mejlet var mer ljus och liv på medborgarplatsen, frågetecken. Och det här lilla förslaget då, att man skulle rusta upp isbanan. Jag såg ju framför mig någon slags så här, ni vet scenen i Traffic, den gamla filmen, där de får så här strålkastarljus över fotbollsplanerna i Tijuana.
Det var din målbild, okej.
Återigen en stark överdrift.
Hur reagerade de på målbilden?
Men kan vi inte ändå bara dröja oss kvar lite vid detta? Jag är inte medborgarplatsen ändå lite så här, mycket drog, mycket liksom
Folk precis.
Som kanske inte har något hem,
ja.
Mycket ungdomsgäng.
Jo, men det är stökigt. Och jag bor precis ovanför medborgarplatsen, och det är på riktigt så att jag ibland tycker att det är lite jobbigt att gå med mina barn just vid tunnelbaneuppgången där, för att det är väldigt mycket just så här drog, både droghandel och missbrukare och annat stök. Och det la jag faktiskt in i förslaget också, att det här skulle ju också då kunna liksom motverka dessa onda krafter. Men och så fick jag liksom så här superentusiastiska svar ganska snart från alla tre som jag kontaktade. Så jag blev där eld och lågor och pratade med min kille och var så här, känner du demokratins vingslag?
Var detta stadsdelspolitiker eller var det liksom Anna König Jälmyr du menade? Från Svenska Dagbladet adress.
Exakt. Jag gick lokalt på stadsdelsnämnden och min killes svar var då så här, är det inte fantastiskt? Man behöver bara gifta sig adligt och jobba på en av Sveriges största tidningar för att påverka.
Han tvivlade på medborgarförslagens liksom folklighet.
Kanske lite så att han ändå tänkte. Han är eventuellt också lite sur för att jag inte har tagit tillbaka mitt namn efter att ha skilt mig från detta.
Ja, vi ska väl kanske säga det också, att
vi har ju redan sagt att vi jobbar på Svenska Dagbladet. Jag tyckte att vi fick in det så smidigt.
Nej, fast det är inte det jag skulle säga.
Nej.
Medborgarna går också.
Vi kanske ska säga det också, att medborgarförslag är ju en möjlighet alla medborgare har att lämna förslag till politiker. Alltså inte, man har möjlighet att påverka mellanval, och också barn och andra människor som inte har rösträtt får ju lämna medborgarförslag. Det här är sen en ändring i kommunallagen 2002.
Man måste inte vara svensk medborgare, eller?
Nej, det behöver man inte vara. Alltså i de kommuner och regioner som har infört detta, och det är i princip alla. Du är nog inte i riskgruppen, Annie, för att hamna här, men under året 2007 så var det en och samma person som lämnade 100 medborgarförslag i Melleruds kommun. Och då, i Melleruds kommun, så gjorde man ett drastiskt avskaffande då av medborgarförslag. Man slopade den möjligheten. Oj. Helt enkelt på grund av den här personen, gissar jag. Och sen återinförde man det igen 3 år senare, eller 5 år senare kanske det var. Men då med ett tak. Man fick bara lämna 3 medborgarförslag per person och år.
Rimligt ändå, kan man tycka, ja. Eller?
Ja. Sen jag försökte, när du sa att du skulle berätta om ditt medborgarförslag, så försökte jag ta reda på i vilken grad de här på en kvantitativ skala liksom blir verklighet. Fungerar systemet?
Mm.
Det finns sannolikt uppföljningar på detta, men jag hittade inte någon sån.
Då får vi gå efter anekdotisk bevisföring.
Exakt, så hur har det gått med isbanan?
Jo, men precis, för att efter dessa entusiastiska svar så började ju då byråkratins köttkvarnar att mala, kan man ändå sammanfatta det som. Då fick jag lite olika svar, men bland annat då så fick jag ett lite nedslående svar som gick ut på att tyvärr har Södermalms stadsdelsförvaltning inget ansvar för medborgarplatsen inkluderat isbanan. Ansvaret delas mellan olika aktörer.
Det låter inte bra.
Nej.
Isbanan är privatiserad.
När det gäller isbanan har trafikkontoret grundansvaret och idrottsförvaltningen skötselansvar. Trafikkontoret ansvarar för all belysning på torget. Inte bara isbanan. Och musiken vid Kungsträdgårdens isbana hanteras dessutom av evenemangsplatsenheten. Ungefär där så slutade jag ju läsa mejlet och gick in i någon typ av hatiskt tillstånd. Men sen så sa de då också att alltså stadens tankar är att en aktör, tänker den här revolutionerande tanken, ska ha ett helhetsansvar.
Typ en isbanekoordinator.
Nej, det här är ju över hela medborgarplatsen.
En medborgarplatskoordinator.
Precis, och även Kungsträdgården. Alltså det här är tanken att...
Det låter nästan som en medborgarkatapult.
Exakt. Men ja, och då sa den här personen att 2021 hoppas de på det här, och det är ju nu. Men då ska de ta upp mina idéer då med denna aktör. Denna helhetsaktör.
Men det är oklart vem som är
den aktören. Men de erbjuder inte dig jobbet.
Det hade ju varit en sak. Jag hade nästan tagit det. Alltså jag blev så eld och låger vad gäller det här. Men i alla fall då så skickades, och det här kanske det jag missade i mejlet eftersom jag blev så upprörd över all byråkrati, att de ändå skickar in mitt medborgarförslag för beslut. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, för de förstod ju att det inte skulle funka. Men 27 maj så tog stadsdelsnämnden beslut, och då var man ju då väldigt positiv till förslaget, men förklarade varför det inte går att göra någonting åt och att trafikkontoret anser att belysningen är tillräcklig. När jag läste detta blev jag väldigt upprörd då, eftersom det var ju precis det som jag hade lagt förslag om, att det inte var tillräckligt. Det kändes verkligen som att jag var inne i en Kafka-roman. Alltså jag gick från någon så här superentusiasm och hopp om livet och demokratin till så här, ingenting är möjligt. Det var hemskt. Och när jag gick över medborgarplatsen så gick jag så här som på moln dagarna efter att jag hade fått de här entusiastiska mejlen. Och sen med tyngre och tyngre steg för varje svar jag fick av typ olika aktörer. För jag fick också mejl från liksom koordinatorer och så andra. Så, ja.
Det låter ju lite som att det är en prao-vecka som politiker. Det är så här politiker, tänker jag. Eller det man hör när man pratar med dem. Har det, upplever dagarna.
Ja, men jag känner mer att man får förståelse för de aktiva samhällsmedborgare som mejlar en mycket, liksom i egenskap av journalister, som då alltid ser sig att 300 andra journalister och alla politiker de kan namnet på. Alltså det känns som att du skulle kanske kunna hamna där till slut. Eller? Alltså man förstår liksom ändå mekanismen bakom att man hamnar där, menar jag.
Absolut.
Jag menar inte att du är nära gränsen.
Nej, men och sen så är det så här, det här ansvaret då för isbanan, alltså Trafiknämnden har ju då liksom ansvaret tydligen för musiken, så det gjorde de stor sak av att så här, så det, den delen av förslaget skickas dit, och då fick jag sån panik av att så här, det var inte alls min poäng, det var belysningen som var min poäng, så jag skickade en komplettering då där jag beskrev också att belysningen måste vara varm och inte kall.
Så risken var att allt istället drog iväg till att det skulle vara en stor cirkusorkester. Nej, men... som spelade på Medborgarplatsen dagarna i ända och inte
hade varit trevligt,
inte cirkusbelysningen som du var ute efter.
Exakt, exakt. Alltså man måste prioritera. I politik måste man prioritera. Men ja, och sen så det kommer flera, jag har fått svar om att det kommer också 8 julgranar nästa vinter med belysning över hela torget som kommer liksom göra det trevligare och sådär. Men sen fick jag bara ett roligt förtydligande, ett mejl från Anders Göransson som är socialdemokrat då i stadsdelsnämnden. Som han berättade för mig att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ la ett särskilt uttalande och alla andra partier anslöt sig till det uttalandet. Och sen skriver han så här, är väl lite oklart vad det betyder. Är väl lite oklart vad det betyder. Kanske kan man se det som den kommunala motsvarigheten till riksdagens tillkännagivande. Jag hoppas att vi ska gå till val på att rusta Medborgarplatsen ordentligt med Lilla Torg som inspiration.
Ja, i Malmö? Mm. Ja, vilken bra idé.
Ja.
Så det... Förlåt, producenten skakar på huvudet, han kom också från Malmö. Men det, alltså, det är ju mysigt i Kullersten.
Exakt. Alltså, sammanfattningsvis då, så känner jag mig inte särskilt hoppfull inför demokratins vägar i staden. Men det verkar ju ändå som att det här som jag är ute efter på något sätt eventuellt kan hända. Trots alla dessa olika ansvarsområden. Och det verkar också som att det kanske är så då att den här radikala idén att en aktör ska ha helhetsansvar också kommer bli verklighet.
Jag tänker på när Peter Eriksson var kommunalråd i Kalix, det är ju länge sedan nu. Men då hade han ju, det här var ju hans dröm, medborgare som var engagerade i sin kommun och som ville förändra. Han startade ju en lokal... Det var inte som en folkomröstning, men det var liksom att alla medborgare fick ha synpunkter just på torget. Vilka blommor man skulle ha, hur det skulle se ut för att skapa en positiv och konstruktiv stämning i kommunen där folk var mer engagerade.
Alltså jag vet att Peter Eriksson skrev en bok om det. Och
om de där blommorna.
Demokratiska förslag, och han verkar ju... Han menar säkert på riktigt med det, men om man också tänker hur maktstrategisk Peter Eriksson är och vilken maktpolitiker han är, så låter ju det där mest som en avledande manöver. Alltså håll ni på med blommorna på torget, folket, så kan jag ta de riktiga besluten här inne i huset.
Jag tror att det också var fler saker som medborgarna fick.
Okay.
Alltså det var ett stort liksom demokratiprojekt. Jag tror, det är så cyniskt.
Känner ni er sugna på att lägga ett eget medborgarförslag? Det ska jag också säga att de hjälpte mig, de som jag mejlade. De gjorde om mitt mejl till ett medborgarförslag. Det kan jag rekommendera. Det var ju ett jätteostruligt sätt att få in ett medborgarförslag.
Jag vet, alltså det låter ju frustrerande. Jag tänker, undra om det finns enklare sätt att påverka. Kandidera själv för ett parti kanske.
Jag är du sugen? Inte.
Nej, men det är ju intressant det där egentligen att man har... Alltså i en del länder så är ju... politikerna mycket närmare sitt liksom valdistrikt. Alltså så här, jag har min politiker som om jag vill ändra något så är det den personen jag ska kontakta. Så ser det inte riktigt ut i Sverige trots att vi har ett representativt system.
Det var väl tanken med stadsdelsnämnderna när de infördes. Det var mycket snack om det i alla fall.
Jag vet inte vem som sitter i min stadsdelsnämnd.
Anders Göransson sitter i min i alla fall.
Vi får följa upp ditt medborgarförslag och
men vi ska, jag vill bara ändå poängtera att just det här var mer en berättelse om hur ett medborgarförslag går till. Det var inte ett försök att påverka processen, antar jag.
Det var ju ett försök att påverka miljön vid medborgarplatsen.
Nej, men jag menar det här poddavsnittet.
Jaha, ja, absolut. Nej, men beslut är ju redan taget.
Ah, okay.
Så det är därför vi tar det nu. Jag har ju suttit och sugit på den här karamellen länge. Jag har velat prata om det här i podden länge, men jag har hållit mig. Så är det.
En rätt intensiv vecka.
Från smått till något som möjligen är lite större. Maggie, LAS.
Mm.
Det ska ändras och alla är överens. Nästan.
Inte riktigt alla är överens, men I måndag så kom ju, presenterades de här utredningarna som har gjorts sen parterna kom överens, så att man fick lite mer konkretion i förslagen.
Om lagen om anställningsskydd.
Som vi också kallar för LAS.
Precis.
Och där fanns bland annat förslag om att alla företag oavsett storlek ska kunna göra 3 undantag från turordningsreglerna. Det ska bli enklare att säga upp av personliga skäl. Och sen så finns det möjlighet till omställningsstöd och utbildningar för de som har jobb och vill vidareutbilda sig, kompetensutveckla sig. Och sen så förändring av allmän visstid bland annat. Det är många förslag, det är flera stora utredningar. Och detta står ju alla bakom av parterna förutom då LO som är splittrat, där bara IF Metall och Kommunal står bakom de största förbunden.
Det nya namnet på landsorganisationen. Metall och Kommunal. Det var så roligt tyckte jag i rapporteringen om det här, för att det är ju liksom LO. Fast det är inte LO formellt. Men Metall och Kommunal är ju LO. Det är de som bestämmer i vanliga fall. Och så bråkar de andra lite.
Nu får du många, många arga med.
Ja, men vad vi kommer.
Så här var det med Saltsjöbadsavtalet också. Alla var inte med då. Men i efterhand när man skriver historien så var alla med. De andra liksom kom in efteråt.
Regeringen vill ju till, eller är det regeringen eller januari samarbetspartierna kanske man ska säga, vill ju ha det här till att det är den största förändringen i arbetsrätten i modern tid.
Ja, ordet modern tid är ju alltid så svårt. Men det är väl ändå stort. Det beror väl lite på vem man frågar. Men det är väl stort att man är överens och har kommit ett nytt avtal om någonting som man har ägnat många år åt. Även om det då var frampressat under tvång. Men det har ju också börjat komma en del synpunkter på att det här är mycket mindre än vad Centerpartiet och Liberalerna egentligen ville ha. Att det är mycket färre undantag och att det kanske inte spelar så stor roll. Det här är liksom inte den stora revolutionen på arbetsmarknaden ändå.
Man tycker ju också att om det är så stort med den här förändringen så borde ju att LAS infördes vara minst lika stort. Och det är ju i modern tid.
Just det.
Det är den tanken jag tänker när de säger så där.
Men man kanske inte måste hänga upp sig just på uttrycket modern
tid. Jag tycker det är intressant hur den här lagen infördes. För den kom ju faktiskt fram på initiativ från Folkpartiet och Centerpartiet. Inte direkt från socialdemokrater. Det var folkpartister som väckte liksom frågan om mer medbestämmande och på olika sätt. LO var emot LAS under lång tid. Och sen vreds allt det där om och blev en viktig fråga för Olof Palme, socialdemokrater. Så tillkomsten är ju inte så enkel. Höger-vänster-uppdelningen i det här har inte alltid varit självklar.
Men nej, precis. Och någonting som indikerar att det ändå är någonting är ju att regeringen Reinfeldt, när de skulle låtsas vara sossar, gick så långt att de också sa att nej, men arbetsrätten ska vi inte röra. Trots att de andra allianspartierna ville det. Så till och med liksom Anders Borg skulle plötsligt så här värna LAS. Han hade det där leendet då, kommer jag ihåg, när man frågade honom om det, som han hade ibland när han visste att du visste att han egentligen ville någonting annat som intervjuare. Men det visar ju ändå på något sätt,
jo, men det har blivit
hur helig ko det har varit i svensk politik.
Absolut, det har ju blivit en känslig fråga, men var så att säga inte det från början.
Men hur jobbigt är det här för Socialdemokraterna då? Eller ska man se detta som en stor seger för dem? Eva Nordmark var ju, arbetsmarknadsministern var ju klädd i helröd kostym, lysande glad över denna produkt som hon kallade det.
Väldigt målmedveten i sin presentation också.
Ja, det är äkta socialdemokrati. Var det den känslan man fick?
Det var liksom att det är bra för Sverige.
Men hur är det så då? Är detta en seger för Socialdemokraterna?
Ja, men det är ju det, både att man har löst saken, men ännu mer i att man får de här pengarna. Man får med sig Centerpartiet och Liberalerna på att betala 11 miljarder om året i utbildnings- och omställningsstöd. Och finns det en sak som den moderna socialdemokratin faktiskt håller som riktig helig ko, så är det ju utbildning. ta vilket socialdemokratiskt policydokument som helst. Det slutar alltid med att folk borde utbilda sig. Folk i vuxen ålder ska kunna utbilda sig. Och här har de fått en massa pengar till det.
Men är inte detta en väl sossesnäll tolkning? Alltså idén med flexicurity som Martin Ådahl, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talsperson, har drömt om så länge. Det är ju också just att omställning och utbildning ska ingå.
Mm. Men jag tror att man är lättad, för att om parterna inte hade kommit överens hade det varit ett mycket större problem. Och det hade ju också varit ett stort problem för svenskt näringsliv, det får man inte glömma. Deras existensberättigande går ju ut på att de kommer till en lösning med facken. Men det är klart att Socialdemokraterna också har fått kompromissa här, och det läggs ju på den långa listan av ändå kompromisser i januariavtalet. Men någonting som Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida lyfte var ju att, ja, men till exempel att företagarna inte är nöjda, men också att det du nämnde, Maggie, med tre undantag från den här sist in först ut skulle kombineras med att företagen ska ha kollektivavtal, vilket då 6 av 10 inte har. Så där finns ju också en liten, jag tycker ändå att jag tror ändå att Socialdemokraterna inte behöver, att det inte gör så ont som man säger att det gör.
Alltså som jag förstår, det är ju väldigt många detaljerade utredningar, men som jag förstår så är det de som har kollektivavtal då, företag som har kollektivavtal, de kommer kunna göra undantag för upp till 15% av personalstyrkan. De här tre undantagen är liksom reglerade i lag, men i kollektivavtalen så kan man då komma överens om 15%, vilket ju kan vara mycket fler. Och där, det kan då, tänker man sig, vara kollektivavtalsdrivande. Det kommer vara mer attraktivt för företag att skaffa kollektivavtal.
Mm. Svenska modellen står stark.
Men som du säger, Annie, så var det ju, i fredags kom ju också utredningen om fri hyressättning i nybyggnation, eller det som kallas marknadshyror, vilket Stefan Löfven vägrar kalla det.
Det är inte marknadshyror, det är fel att beskriva det så.
Och det har ju varit en annan sån där riktigt smärtsam punkt för Socialdemokraterna.
Ja, precis. Och Arbetsförmedlingen vill man inte alls privatisera. Arbetskraftsinvandringen kommer ju bort lite grann, men den i januariavtalet står det ju att den ska inte röras. Alltså, och den arbetskraftsinvandringsreglering som vi har nu är ju en av de mest liberala i världen som kommer från allianstiden. Så att det är ju också en kompromiss som man kanske inte pratar om så mycket, men som man nu går till val på nästan, känns det som.
Så hur är läget för S då?
Så du menar, Annie, att sammantaget så ja, Socialdemokraterna river av lite plåster nu. Men sammantaget så alla de här reformerna, de kan inte må särskilt bra som parti.
Jag tror att man tycker att man har kommit lindrigt undan och att man liksom har klarat sig helskinnad. Men frågan är, vill man vara bara helskinnad eller vill man vara något annat?
Man tycker att jämfört med själva skrivningarna i januariavtalet och de förhandlingarna då, så har man räddat upp situationen och gjort det bästa av det, eller gjort någonting bättre.
Ja, och vi ska inte glömma
utgångsläget liksom.
Ja, och vi ska inte glömma pandemin. Alltså det är ju väldigt mycket av det som inte har skett som är också med anledning av pandemin. Så det blir ju ett sånt konstigt år där ingen riktigt kan räkna vinster eller förluster på något sätt politiskt.
Jag tycker det är intressant när man pratar med socialdemokrater nu, så nämner många att de som styr i partiet nu, de som gör strategi och liksom sitter på kontrollen, eller vad man ska säga, det är de som jobbar runt Stefan Löfven i statsrådsberedningen. Det är hans statssekreterare Nils Wikmång, det är hans statssekreterare Mats Andersson på samordningskansliet, och det är Ibrahim Baylan som ju är statsråd till stor del. Och att väldigt mycket handlar om att parera kriser, inte bli avsatt av något annat parti, klara sig undan misstroende, sy ihop, liksom få januariavtalet, liksom klara av det, bocka av punkter. Och att det inte finns så mycket tankar framåt om både om politik men också liksom större idéer om vad är det för Sverige vi ska skapa, det här starka samhället som de pratar om. Och det tänker jag, i kombination med det här med att man då har fått driva av de här plåstren, risken är ju att det skapar ett jättestort missmod i partiet när man nu ska gå till val på att regera med Centerpartiet igen, för det är ju det alternativ som finns. Och hur, liksom, vad gör det med mobilisering och känslor? Och...
Ja, och har ni tänkt på en sak? Det är väldigt tyst från socialdemokrater. Vi har ju jobbat länge alla tre med politisk journalistik. Och i alla fall när jag började på Expressen så hörde man ju extremt mycket mer från kommunalråden till exempel. Det var ju liksom var och varannan vecka någon som gick ut i något utspel och var kritiska på någonting. Det har vi ju verkligen inte hört på länge.
Nej, det är migrationspolitiken egentligen.
Ja, och då är det lite usual suspects på något sätt.
Ja.
Men... Och det är en sak som jag har hört när jag har pratat med socialdemokrater, att de som är missnöjda med att man är så nöjda. Att man ligger på runt 26%, hur kan det vara bra för oss, så att säga, när man är vana vid så mycket högre?
Jag tycker det där är en så intressant sak i politik, för som en människa som bara... betrakta politik så tänker man så här, när det går bra för ett parti, när man har liksom opinionssiffror som är i linje med interna förväntningar, då borde man bli modig, då borde man våga politikutveckla, då borde det finnas utrymme att chansa och ta risker. Men det verkar vara precis tvärtom. När det ligger så där precis på det förväntade, då vill man inte göra någonting, för man vill inte förstöra det där, man vill inte rubba det, man vågar absolut ingenting. Det är som minst kreativitet i partiet på något sätt. Och det där är så spännande mekanism, tycker jag.
Don't fix what's not broken är ju devisen, känns det som.
Ja, men det, hur kommer man framåt då? Vad är liksom...
Det är ju också att de är nöjda med hur det har utvecklats januari-samarbetet, alltså på högsta nivå. Och det är ju nästan något märkligt, den här Socialdemokraternas och Centerpartiets liksom dragningskraft, olyckliga kärlekshistoria till varandra. Förr var det ju begripligt, alltså förr i tiden när på Elanders tid och sånt där, när de här två, ja förlåt, men det var ju begripligt, för det var det arbetare och bönder, man var intressepartier för småfolket, två olika delar av småfolket. Och där gick det hitta gemensamma nämnare. Idag finns ju inte det. Men ändå, i SCB-mätningen som kom i veckan, så har bland centerväljarna så har deras andrahandsalternativ gått från tydligt Moderaterna, att ha Moderaterna som näst bästa parti, till att ha Socialdemokraterna. Och tittar man på socialdemokratiska väljare så har deras näst bästa alternativ gått från att vara Vänsterpartiet eller Miljöpartiet till att bli Centerpartiet. Det är som att de dras mot varandra, de här partierna, utan att de riktigt vill det.
Men det här är ju också ett exempel på att partier förändrar sina väljare. Att väljarna följer sina partier. Vilket är liksom något av en käpphäst i den här lite mättrötta podden.
Typ. Verkligen. Men om man ska titta på problemen framåt, så tänker jag att det är just det här som vi pratar om. Att hur ska man nå högre höjder med det här parlamentariska läget? Och då är ju ett enormt problem, såklart, eller jag skulle nästan kunna drista mig till att sossarnas enda problem är Sverigedemokraterna, alltså väljarmässigt. Det finns ju en gammal sanning inom S att det finns ett problem med att man är självförstörande. Alltså att ett av målen är att man vill att fler ska få utbildning och att man då i och med det också minskar sin väljarbas.
Alla blir medelklass och slutar rösta på Arbetarpartiet.
Ja, precis. Men frågan är, SD har ju ställt allt det där på ända. Det är så att säga inte Socialdemokraternas största problem längre. Utan det är ju att så många väljer Sverigedemokraterna istället. Och om man pratar med dem i partiet som är kritiska, så är det ju påfallande många som påtalar att det är strategiska misstag som har skett för ganska många år sedan. Vi såg det komma, så att säga. Och då handlar det ju just om till exempel med LO, som vi nu ser ett mycket större tapp än tidigare från. Och det är ju i sig ett jättestort problem. Där tog man ju under Karl-Petter Thorwaldssons tid ett beslut att man inte skulle prata om migrationspolitik till exempel. Det var också svårt att få fram att man ens skulle prata om arbetskraftsinvandring. och det man är kritisk mot nu är att man har varit som en uppfostrande akademisk vänsterröst i de fackliga sammanhangen och försökt utbilda facken om att alla människor har lika, alltså fackmedlemmar, alla människor har lika värde, vi behöver de här människorna som kommer in. Miljontals kronor har plöjts ner i den typen av kampanjer, medan medlemmarna då har sagt att absolut, alla har lika värde, men jag vill jättegärna ha kvar mitt jobb.
Det där kommer ju också, tänker jag, den är ju intressant, den där. Det spelar rakt in i viljan att samarbeta med Centerpartiet och att knyta Centerpartiet närmare. Det kräver ju också att man hela tiden fortsätter måla ut SD som ett hot och höja priset för SD-samarbetet. Och det är väldigt svårt att kombinera de där två.
Verkligen.
Det har man har ju inte lyckats hitta tonen där. Det är ju snarare att man växlar lite mellan.
Men jag tänkte också, och haka i det, att ett ytterligare ett problem med just Centerpartiet-samarbetet blir ju att det man är kritisk mot är ju hur ska vi bli större men få igenom en politik som ökar jämlikheten. Och jag säger inte att Centerpartiets politik inte gör det, men det är inte det största målet på samma sätt. Och vi har ju sett väldigt många förslag på, eller vi har sett många förslag från Socialdemokraterna som inte går igenom, som går åt det hållet.
När man tänker på hur de bedrev valrörelse förra gången, då kom man in i ett läge där man höjde pensionsåldern. Man gjorde det enklare för ensamkommande att stanna i Sverige, och ja, det var väl något mer impopulärt. Ja, man införde amorteringskrav typ i samma veva. Och frågan är hur det blir den här gången. Då kommer man också med rätt mycket impopulära saker i bagaget och ny migrationspolitik.
Ja, och det ser ju, nu ser det ju ut som att en sak man i alla fall har förstått, eller vad man ska säga inom situationstecken, är att man måste gå till val på arbetskraftsinvandringen. Den har ju, det har ju varit en utredning som har varit ute och blivit remissvar. Den ska lämnas någon gång 2022 till riksdagen. Så där är det väl en sån sak i alla fall som man kommer gå till val på, som inte är det här flummiga vänstertänket, så att säga.
Frågan är om man också ska gå till val på att beskatta småspararnas investeringssparkonton, den storm som partiet befinner sig i just nu.
Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod.
Jag har ju med mig en bok, Nils Elvanders stora studie Svensk skattepolitik 1945-1970. Den börjar så här. Jag ska läsa första meningen. Skattepolitiken kan sägas vara den största av alla stående inrikespolitiska stridsfrågor. Den här boken är skriven i början av 70-talet.
De hade inte migration då.
Exakt. Men den här veckan var det ju lite som ett behaglighetens skimmer från förr trädde in och alla började diskutera skattepolitik.
Precis, för sent i fredagskväll på DN Debatt så kom ju då förslagen från Socialdemokraternas jämlikhetsgrupp som har letts av finansminister Magdalena Andersson och hållit på med policyutveckling sedan 2019, egentligen sen kan man väl säga sen januariavtalet kom till.
Sen våren där.
Ja, och sen i måndags för den som uppdaterar Socialdemokraternas hemsida frekvent, den kunde läsa hela rapporten, det var så den presenterades, den lades upp där. Och där fanns då många förslag på skatteområdet. Det fanns många förslag på andra områden också, men det är just skatteförslagen som det har blivit väldigt mycket debatt om.
Och särskilt förslagen om ISK, investeringssparkontorna, och huruvida Socialdemokraterna vill förstöra möjligheten att investeringsspara på sådana här konton till en låg skattesats.
Ja, förstöra eller sätta ett tak på, det är väl lite beroende på vilket ord man vill använda här. Men, och ISK är ju en superpopulär sparform i Sverige. Jag tror att det är 3,1 miljoner svenskar som har sådana här investeringssparkonton. Det som gav extra bränsle till det här var ju att Socialdemokraterna också hade beställt en utredning av riksdagens utredningstjänst som då finns med som en liten fotnot i den här rapporten där de hade tittat på taket 100 000 och 200 000 kronor. Magdalena Andersson fick sen snabbt gå ut och säga att nej, det handlar om runt 3 miljoner och inte de här 100 000.
Inte minst den allra rikaste procenten har blivit väldigt mycket rikare.
Det som fick mig att återuppta, ska jag säga, läsningen av den här Nils Elvander-boken. Jag har fortfarande aldrig tagit mig igenom hela. Alltså, det är en bok som med sån noggrannhet går igenom förslag, debatt, remissinstanser, partiernas positioner och de ändrar sig under de här åren på massa detaljerade skattefrågor.
Det är väldigt, väldigt små bokstäver.
Det är extremt små bokstäver. Och den är liksom, den är satt på något tätt sätt och han gör aldrig utgångar. Det finns liksom inget, när man är där, ni vet, när man läser och håller på lite att nej, nu somnar jag. Då hoppas man ju att det finns lite luft i texten och en ny ingång och så börjar man läsa där.
Det låter som pressträffen om arbetsrätten i veckan.
Lagen om anställningsskydd förtydligas på det sättet i rätt avseende. Och genom att skapa en presumtion för heltid utan att begränsa avtalsfriheten är förslaget ändamålsenligt.
Men när jag började återläsa den så fann jag det så extremt roligt. Det var som en spegelbild. Han skriver här om 1947 års skattereform och debatten kring den. Då handlade det om en kvarlåtenskapsskatt och en förmögenhetsskatt. De borgerliga partierna sa det här förstör sparandet för vanligt folk. Goda egenskaper som nit, flitighet, sparsamhet kommer inte gynnas i ert hemska förslag. Och så svarade Socialdemokraterna, det är fullständigt felaktigt. Vi kommer bara ge oss på de riktigt rika. De som är rika som troll och har alldeles för mycket pengar och bidrar med för lite. De borgerliga partiernas farhågor att skattetrycket kommer att förskjutas allt längre ner i skatteskalorna saknar verklighetsunderlag, sa Ernst Wigforss, som var finansminister då. Och det var ju exakt vad finansministern sa nu också.
Absolut. Men sen har Liberalerna och Moderaterna till exempel gått ut och sagt att de istället vill sänka skatten på de här kontona.
Men jag tänker att det måste ha varit en jobbig vecka för alla sossar på framförallt statsrådsberedningen när det här kom ut på det här sättet. För att man är ju liksom skadad sen tidigare på något sätt av att ekonomiska frågor är förlustfrågor. Och så får den här bilden då att det är de här småspararna som drabbas. Man är ju också väldigt nervösa på SB att stöta sig med Centerpartiet. Så de här ekonomiska frågorna, det är intressant tycker jag, för det speglar också det parlamentariska läget att Socialdemokraterna vill ju alltid ha den här konflikten mellan vänster och höger, men den är extra svår just nu.
Våra kollegor på näringslivsredaktionen här på Svenska Dagbladet har skrivit jättemycket om det här i veckan. Och de har gjort olika uträkningar där de har bland annat så tittade de då på hur många som sparar på de här kontorna. Och då är det omkring 2,5 miljoner människor har besparingar upp till 200 000 kronor. Den där ena gränsen som undersöktes, 703 000 personer har tillgångar över 200 000 kronor. Men när man tittar på de som har allra mest pengar så hade den rikaste procenten i snitt 12,6 miljoner kronor i ISK-sparande. Och de hade också plockat ut siffror på den tiotusendel som har mest pengar i ISK. Det är dryga 300 personer som har ett genomsnitt på 203 miljoner kronor. Och det är ju de här som Magdalena Andersson nu vill liksom rikta ljuset på för att de då får lägre skatt på de här kontorna. Och här kanske man kan flika in att en reporter som heter Mattias Magnusson som också har räknat ut då vad skillnaden skulle vara med Socialdemokraternas skatteförslag och Moderaternas skatteförslag. Vill man läsa det så måste man ju prenumerera på Svenska Dagbladet. Och den som lyssnar på den här podden kan få göra det 2 månader utan kostnad för att prova. Och då ingår allt på svd.se. Vill man göra det så går man in på svd.se/politiken.
Ja, och det spännande är ju att ISK-debatten som har varit i veckan egentligen döljer en mycket större diskussion om vad Socialdemokraterna ska vara för parti. Dels så var ju det här ISK-förslaget bara en pytteliten del och väldigt okonkret i den här rapporten som gruppen har gjort. Och dels så har det ju varit en del diskussion i och kring den här gruppen. Just hur det ska presenteras.
Men det är ju väldigt tydligt så som det som Annie säger, att det finns en jättestor nervositet kring detta. Bland annat har ju den här gruppen diskuterat fastighetsskatten en hel del. Och det
gick, the F-word.
Och Stefan Löfven gick ju tydligt ut och satte ner foten på sin Facebook-sida och sa att det är inte aktuellt. Och vad man hör så har det ju också varit liksom tydligt riktat in till den här gruppen att fastighetsskatten får inte finnas med.
I gruppen så har då LOs chefsekonom Ola Pettersson suttit, Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt-Jamme och SSU har varit representerat av Filip Botström. Och alla de här tre aktörerna har ju en ekonomisk politik som ligger till vänster om den politik som man bedriver.
Alltså det har ju också varit fler med, men det har varit många vänstersossar med.
Ja, absolut. Det spännande som man hör är ju att förutom fastighetsskatten då, så har ju Magdalena Andersson som har lett gruppen varit inriktad på rörelser åt vänster.
Som i världspolitiken kan man väl säga.
Ja, och det som lite försvann nu när alla pratade om ISK-konton, eller IS-konton borde det heta. Sak samma, men alltså jag menar investeringssparkonton, ja, den akronymen.
Fastna inte det, gå vidare.
Man tappade så att säga bort att Socialdemokraterna är överens, finansministern också, om att införa en förmögenhetsskatt. Till exempel, Socialdemokraterna är överens, finansministern också i den här gruppen, om att man ska sluta indexera ner statsbidrag. Utan statsbidrag ska följa den allmänna ekonomiska utvecklingen och alltså inte år för år minska i relation till den övriga ekonomin. Det är ju stora saker, mycket
ja,
pengar.
För att inte tala om alla bostadsgrejerna, alltså trappa ner ränteavdrag, man ska inte kunna skjuta upp vinstbeskattning inför uppskovsräntan, alltså inte skjuta upp lika lätt. Men Socialdemokraterna är ju inte överens om detta, här har du ju egentligen fel. Den här gruppen är ju överens om detta. Detta ska nu tas till partistyrelsen och sen eventuellt komma till kongressen. Och det är ju här det ändå blir riktigt spännande tycker jag, för att den här gruppen har man hört ganska mycket om sedan den tillsattes. Det har pratats mycket om den. Det här är det stora politikutvecklingsprojektet, ett av dem. Det finns ju ett på sjukvård också. Väl?
Ja.
Finansministern har liksom suttit i långa heldagsmöten om det här. Alltså man har ju, det är ju tunga namn med. Man har satsat väldigt mycket på det. Sen presenterar man det en fredag kväll på DN Debatt. Och när det började diskuteras, vi hade ett underbart citat i en artikel i Svenska Dagbladet där de då från partikansliet låter meddela att det inte alls är självklart att det här förslaget ens ska komma upp på kongressen. Det finns gott om exempel på när den här typen av så kallade underlagsrapporter inte mynnar ut i något konkret förslag alls. Alltså jag menar, det här är ett arbete man har lagt jättemycket tid och energi på som har varit jätteviktigt för partiet, och nu försöker man liksom med alla medel snacka ner det.
Ja, men det är ju så symptomatiskt för allt just nu. Alltså hur många socialdemokrater tror på att man kommer kunna genomföra de här sakerna. Man puttrar mot vänster lite grann, men med Centerpartiet som närmaste allierade, hur ska man få igenom det?
Nej, 3:12-förslag som också finns med här att göra det stramare. Det blev ju Magdalena Andersson nästan avsatt på när hon försökte lägga fram det sist.
Och ändå så går hon i den här riktningen och vill det. Idag, nu när vi pratar, så har Socialdemokraterna sitt ekonomisk-politiska seminarium där de brukar ha i Almedalen. Det är digitalt, tidigare lagt i år. Den här rapporten och gruppen skulle ha presenterat sina slutsatser och diskuterat dem på det här ekonomisk-politiska seminariet om Magdalena Andersson hade fått bestämma. Men hon fick inte bestämma. Utan någon på högre ort sa: vi ska inte alls prata om den här gruppen och vad ni har kommit fram till. Vi ska prata om, jag vet inte, något som är Prata om något annat, något prata som inte är så USA, känsligt.
Kanske. Men Stefan Löfven fick också frågor i morgonstudion i morse i SVT om det här. Och han var ju otroligt luddig, så luddig som man kan vara. Men han var ändå tydlig med att han tycker att rika ska betala mer skatt. Och det har man väl också, som vad jag förstår, mätt då i partiet. Att, och att det finns ändå en...
Varenda förslag i den här rapporten är väl mätt?
Det finns ändå i, bland liksom opinionen någon slags stöd för att rika ska betala mer.
Frågan är vad man ska gå till val på då. Om man inte kan prata skatter, om man inte tänker prata migration, man tänker att det är lite överspelat. Man tycker att man mår ganska bra ändå. Alltså, man har klarat pandemin, man har kommit runt de här problematiska bitarna i januariavtalet.
Nu låter det som statsrådsberedningen.
Ja,
ja. Mm.
Exakt. Mm. Vad går man till val på? Vad är projektet så att säga?
Det är ju det som är oklart, för det här är ju tanken om framtiden. Så om det här inte är framtiden.
Du tänker på skatterna nu?
Eller? Den här rapporten i sin helhet, den innehåller ju mycket annat också. Vad är då framtiden och varför vill man inte diskutera framtiden om inte nu i alla fall?
Nej, men om man inte får prata om något, då kanske valkampanjen blir ett eko av det Stefan Löfven säger nu. Att det här med att Sverige ska inte tillbaka. Vi ska bygga ett bättre samhälle efter pandemin. Det ska bli bättre än före corona.
Jag skulle vilja lägga in den klassiska journalistiska frågan. Hur då? Men det kanske vi får göra någon annan gång. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.